Då får jag tacka än en gång för inbjudan att komma hit till Trondheim. En stor glädje för mig att få vara här. Och som jag sagt många gånger och som jag sa igår, Trondheim isn't just any place. Trondheim är inte vilken plats som helst. Jag menar, det är underbart att Gud har ett syfte med varje plats och varje by. Tror du på det? Det tror jag också på, verkligen. Och många gånger så kan en by eller en plats få ett profetiskt ord till den platsen, och det är underbart. Det talar om någonting som Gud ska göra, och halleluja för det. Men det som är speciellt och ganska unikt med Trondheim och några andra platser, det är att i Trondheim så har Gud redan gjort någonting stort. Den här platsen har redan varit centrum i hela Norden för kristenheten. Hit vallfärdade mina anfäder och anmödrar. För många hundra år sedan bad de böner på väg hit. De kom hit för att de sökte Jesus. Och ett ord som bara ringde i mig när jag gick ut från hotellet. Jag tittade på Nidarosdomen. Jag gick förbi den på väg hit. Och jag får alltid gåshud när jag går förbi där. Och jag känner faktiskt som mer än någonsin att Gud har någonting på gång. Och ett ord som kom till mig var det här: Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sina kallelser. Alltså har Gud en gång pekat på Trondheim och gjort det till en unik plats, gjort det till ett andligt centrum för hela Norden, då tar inte han tillbaka sin kallelse. Utan det är upp till oss om vi vill stiga in i den kallelse han har. Men att Trondheim är helt unikt, det var det som fick mig att komma hit och be. Jag var här och bad den sådär 5 år, inte på raken, men en gång per år. Och hade inte någon tanke på att träffa någon egentligen, utan bara kände en stor nåd, ett privilegium att bara få gå runt här i Trondheim och be. Och som jag sa igår, det är väldigt speciellt in i Nidarosdomen att själva högaltaret och det som är runt det har en förebild, och det är gravkyrkan i Jerusalem. Så det är en helt unik kyrka på det sättet. En koppling till Jerusalem som är väldigt intressant. Nu Val, ska vi fortsätta där vi var igår. Nu då så kommer en kort resumé av vad jag sa igår. Säger ni resumé på norska? Lagom ljud? Ja. Ni vet, det finns inget som är så farligt som när en präst eller pastor ska ha en resumé. Risken är överhängande att han håller samma predikan en gång till. Men jag ska försöka att inte göra det. När jag bad för er och för den här tiden framöver i Trondheim, där jag verkligen tror att Gud är på gång, så kom det för mig att jag tror Gud vill tala till dig genom kung David och hans liv. Melech David på svenska, nej på hebreiska. Och kung David, vi började gå igenom hans fascinerande, färgstarka, brokiga liv redan då igår. Och Davids liv var sannoliken inte långtråkigt. Utan det var fyllt av action, får man nog säga. Och mitt i all kamp, mitt i att David desperat behövde Guds förlåtelse gång på gång på gång. Mitt i det, han var så långt ifrån perfekt. Mitt i det så var David en man som brann för Herren. Och den passionen för Herren var inte självpåtagen, var liksom inte hans egen ambition, var inte hans eget försök att vara andlig, utan det som brann i honom var andens låga. Det var Herrens låga som brann i honom. Och har du tagit emot Jesus, då har du fått den heliga ande som gåva. Genom Jesu förlåtelse. Är du tacksam för det? Den heliga ande kan vi ha som en liten rykande veke. Eller som en stor flammande eld. Och jag tror Guds inbjudan till er här, kristna i Trondheim, det är att stiga in i Guds plan för den här byn och för er och era liv. Och låta den här elden brinna till i hjärtat. Det har jag upplevt starkt för Trondheim. Egentligen från första gången jag kom hit och bad 2006-2007. Och om man då tittar i början av Davids liv, så målade jag upp igår hur det är en fullkomligt kaotisk scen när David kommer in i Bibeln. Det är första Samuelsboken 16. Landet befinner sig i ett fruktansvärt läge. För kung Saul håller på att vända ryggen till Gud mer och mer. Och mitt i det läget, när alla i Israel lever i fruktan, mer eller mindre, för kung Saul, då griper Gud in. Sänder profeten Samuel, som själv är helt chockad över Guds tilltal, in i den lilla byn Betlehem. Och till slut lyckas de fiska fram David, en tonåring, den yngste som är ute bland fälten. Han som ingen räknade med, och mitt framför chockade bybor. Jag talade igår om Edvard Munchs tavla Skriet. Har ni sett den? Så såg byn ut. När David kom in i byn från fälten fram till profeten Samuel som hällde olja. Och då var det inte en sån här liten flaska, utan då var det mer, kan jag säga. Lite mer som en missionärsavskiljning i Bangladesh. Det var en missionär som skulle avskiljas i Bangladesh, och då kände han som ledde allting på sig att här behövs mycket helig ande. Här är rejält med kamp. Så han fyllde en hel hink med olja och hällde över honom. Jag tror det är lite från Gud. Alltså, det står i Johannes 3, det här har jag inte tänkt säga, men nu säger jag det. Det står i Johannes 3 så här, att Gud ger anden utan att mäta. Så frågan är, hur mycket vill du ha? Ofta nöjer vi oss med ett litet skvalp. Men Gud är generös. Han älskar liksom att hälla på en hel hink med olja. I vilket fall, David som nu blir smord med olja till kung inför en chockad by, inför en stressad profet i ett desperat läge med 7 äldre brorsor som alla har något grönt i ansiktet. Det kallas för avundsjuka. Och så märklig tid på den tiden att man kunde bli avundsjuk på varandra. Eller hur? Jag sa igår att David skulle ha blivit galen där och då. Ser ni mig där bak förresten? Ska jag hoppa upp? Ser ni mig bättre nu? Är det bättre? Det är något sånt här. Jag ska försöka inte falla. Jag sa innan att David skulle ha blivit galen där och då. Om inte det är sant som står i första Samuelsboken 16:13, nämligen den helige ande kom över David från det ögonblicket och framöver. Samma helige ande som har fyllt dig om du har sagt ja till Jesus. Är ni med? Det är alltså inte så att David fick en bättre variant av den helige ande än vad du har. Du har del av samma helige ande som fyllde David, tror du det? Och dessutom har du det i ljuset av Jesu död och uppståndelse. Det är ju nästan halleluja, eller hur? Gränsfall, men nästan där. Okej. Whoops. Så. Punkt nummer ett igår om Davids liv, det är att David var utvald av nåd. Han kunde inte för sitt liv förstå varför Gud hade valt just honom. Men Gud gjorde det. Och jag citerade igår Johannes 15 där Jesus säger: det är inte ni som har utvalt mig. Det var inte er fiffiga idé att bli Jesu lärjungar. Det är inte för att ni är lite bättre än genomsnittet han valde er. Utan Jesus säger: det är jag som har utvalt er. Och bestämt om er att gå ut i världen och bära frukt som består. Amen. Så vi sitter alltså här alla för att vi är utvalda av nåd. Det var inte vår idé, det var Guds idé. Det är därför vi är här. Och sen då, så talade jag efter det lite grann om Goliat-fasen. Hur många har talat om David och Goliat? Ganska många, jag tror de flesta, eller hur? Jag har haft privilegiet i Israel att köra grupper till där David fightades mot Goliat. Det är rätt så kul. Man kan åka till ett fält där, precis där det hände. Och det som är märkligt och fantastiskt med David. Jag menar, som jag sa innan, allting var ju emot honom. Han var den enda. Och sen profeten Samuel då. De var två, men han stack direkt. Profeten var så stressad över allting, så han stack direkt. Så där stod David själv. Han var helt själv. Han var smort till kung. Det hade en hel by hört. Enda lilla problemet var att han var inte kung. Alltså inte någon annan än Gud, David och Samuel trodde att han var kung. Alla andra tittade på honom så. För att inte tala om vad som skulle hända om kung Saul fick höra att det fanns någon annan som menade att han var kung. En liten tonåring nere i Betlehem. Då hade det kunnat bli det där. Så det märkliga och fantastiska med David är att här märker vi av den helige andes enorma kraft. För vi möter inte en man som är knäckt. Som liksom går omkring så här. Som backar. Vi möter inte en kille som springer och gömmer sig i en grotta. Utan det vi möter i Bibeln efter att David blivit smord med den helige ande. Det är en man som går framåt. Och vi talade igår om trons ande. Tron, den andeingivna tron. Som beskrivs i Hebreerbrevet 11 bland annat. Tron som ger oss visshet om det vi inte kan se. Den är som en väldig propeller. Jag vid mitt hotell där borta, Backalandet, på vänster sida. Precis när man går över bron så ser man en väldig propeller. Har ni sett den? Ni kan tänka på den andingivna tron. Den är som Guds nåda propeller som börjar snurra i vårt liv. När vi följer efter Jesus, det är av nåd. Det är den heliga andes kraft. Och den propellern gör det omöjliga möjligt. Den propellern kan få dig att gå framåt. När alla dörrar verkar stängda hittar Jesus alltid en väg framåt. Det är trons ande. Och David, han säger till Saul och de andra att Goliat, han ska besegras. Han kommer besegras. För han har smädat den levande guden. Därför kommer han besegras. Han struntar i att han är 10 gånger kortare. Utan han har fått trons ande så han går framåt. Så under en tid av kamp, under en tid av förföljelse fortsätter David framåt. Det är inte alltid lätt. Ofta misströstar han om livet. Många gånger gråter han. Han är oerhört utsatt. Mitt i det skriver han många av de här, ni vet, saltarsalmerna. Ni säger salmen, eller hur? Som vi älskar så mycket. De har kommit till när den heliga ande har kommit till David i djup nöd. Så det David gjorde gång på gång på gång, det är att han omsatte 5 Mosebok 23:5 i praktiken. I 5 Mosebok 23:5 står det så här. Herren ville inte lyssna till Biliam. Ni vet Biliam, säger ni på norska? Han som blev hyrd, lejd av en kung för att förbanna Israel. Men han kunde inte, han var tvungen att välsigna Israel. Och det står i 5 Mosebok 23:5. Herren ville inte lyssna till Biliam. Herren förvandlade förbannelse till välsignelse för dig. För Herren din Gud älskar dig. Vet du att den Gud du tror på, när han dog på korset, det var en förbannelse. Förbannad i var och en som hängs upp på trä. Han blev en förbannelse för han tog på sig all din förbannelse, all din synd, all din förkastelse, allt ditt mörker. Det tog han på korset och därför kan han förvandla allt det som är mörkt i ditt liv till ljus. Han kan förvandla förbannelsen till välsignelse. Jag och min fru har lärt oss det här mer och mer. När det kommer en pil, när det kommer någonting emot oss. Det händer inte så ofta, högst någon gång per dag. Så, vet, när det kommer någonting emot oss, det är normalt tillstånd. Vi är vana vid det. När det kommer någonting, då brukar vi bara proklamera 5 Mosebok 23:5. Och så ber vi fadern i Jesu namn. Nu ber vi dig fader, nu ser du den här pilen. Du ser det här som är som en förbannelse, som är som ett mörker för oss eller för våra barn. Eller någon av våra vänner eller någon av alla dem vi känner. Nu bara ber vi till dig far i Jesu namn. Förvandla det till en välsignelse. Det var det David gjorde. När han under dödshot skriver salmer inspirerar den helige ande som välsignar dig idag. Är ni med? Så David, han var en Herrens stridsman. Är inte det underbart? Nu ska vi fortsätta till en annan fas i Davids liv. Och det här kommer efter många segrar. Efter mycket som har gått kanon. Så händer någonting. Vad är det som händer? Jo, mina vänner. Det som händer är inte att David misslyckas. Det som händer är att David lyckas. Ofta är det så här att det är när vi kommer upp på toppen som vi är i andlig fara. Nere på botten börjar vi ofta söka Herren. Nu är David på toppen. Han har gjort det Gud ville. Han har fört arken till Jerusalem. Han har stridit för Herren. Han har vunnit enorma segrar. Och nu möter vi David i Andra Samuelsboken 11, vers 1. Andra Samuelsboken 11, 1. Och jag ska ha min norska bibel, inte min. Min lånade norska bibel. Vi ska läsa på norska. Då får ni lite roligt också. Eller hur? När ni märker hur bra jag inte är på att läsa norska. Men jag försöker. Jag är frimodig. Andra Samuelsboken 11. Den är Guds man. Den är krigare för Herren. Vad händer nu? Jo. Det står så här. Om våren det året. På den tiden då kongarna drar ut i krig. Skedde det att David sände Joab av städ och tjänade hans sammen med ham, sammen med hela Israel. Det slår ned folket från Ammon och belägret Rabba, men David blev i Jerusalem. Var min norska okej? Ni förstår mig? Mina vänner, här kommer någonting intressant. David, en stridsman för Herren. Han brukade alltid leda folket i striderna, i krigen. Inte för att han tyckte om att döda andra människor. Utan för att de var tvungna att skydda sitt land. Eftersom som den onde hela tiden ägade upp fiender mot Israel och Jerusalem. Här händer någonting vi inte har hört om förut. Och det är att den här gången följer inte David med i striden. Och då kanske du säger till mig så här, ja Hans, tack för det. Det är intressant, det var för 3000 år sedan och kung David i Jerusalem. Du ska veta det Hans, att jag är ingen kung. Och jag har liksom aldrig stridit, jag har aldrig krigat på något sätt. Och så att det här gäller inte riktigt mig. Nej, kanske eller kanske inte, vad vet jag. Eller kanske. Ni vet, jag ska tala om hur det är i Sverige. Ni vet landet på andra sidan där. Ni vet. De kristna i Sverige, och jag är ju kristen och jag bor i Sverige, så det gäller inte bara andra, det gäller mig också. Alltså man kan häpna över hur mycket, och nu säger inte jag det här för att gå emot något, det var i Sverige vi pratade om, eller hur? Vi lägger så mycket kraft och tid och pengar på vår egen bekvämlighet. Alltså, det är så lätt att man tjänar Herren, man har varit med liksom, och man har fightats för Herren. Men någonstans efterhand så tänker man så att men nu får de andra sköta huvudfighten för Guds rike. Jag tänker vara en åskådare, jag sätter mig på åskådarläktaren och liksom, ja, jag är med lite grann så där, men jag tittar mest på. Och så kanske vi ger lite tid och vi ger lite pengar till Guds rike med betoning på lite. Men vi lägger ner, Sverige alltså, vi lägger ner jättemycket kraft på vår egen bekvämlighet. Vi gör allt vad vi kan för liksom att det ska vara, ni vet, så fina semester som möjligt. Allt ska vara perfekt för oss. Oj, 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 vi liksom satsar på våra hus och våra fritidshus och våra bilar och våra båtar och våra, och allt vad det nu är för det. Oj, vad vi liksom investerar i allt här. Och nu ska vi ha det bekvämt och nu ska vi ha det bra och nu ska det vara fint. Och vad säger man på norska? Kose sig. Så här, va? Och jag menar, don't get me wrong. Alltså, för det första vill jag säga, Gud unnar dig allt det. Han älskar dig. Gud är inte snål. Det var Gud som skapade det sköna, inte djävulen. Djävulen är en tråkmåns. Det är han.
Det var Gud som gav oss kryddan. Det var Gud som gav oss lusten. Det var Gud som gav oss sexualiteten. Det var Gud som gav oss god mat. Du vet, så här riktigt vattnas i munnen. Det var Gud som bakom färgerna som gör att det är vackert. Gud är bakom allt vackert, inte den onde. Håller du med mig? Gud är ingen glädjedödare, det är den onde. Men problemet i Sverige ofta är att vi kristna, vi gör det här inte som ett tecken på liksom att wow, tack Herre, vi har tagit emot dina gåvor, utan för att vi ska bygga vår egen bekvämlighet. Är du med? Jag var en gång och predikade i Umeå, om ni känner till det, det är en stad som ligger i Norrland i Sverige. Och så hade jag en rast. Och så kände jag hur Herren ledde mig att bara... Det var en idrottsarena. Det var öppet in till idrottsarena. Så jag bara gick in. Och så kom jag in på fotbollsplan. Ni vet, gräs. Och så tittade jag runt och naturligtvis, det var ingen där. Så jag kunde gå själv. Så jag gick ut på gräset lite. Och så tittade jag på åskådarläktaren. Och så bara märkte jag hur den helige ande föll. Och så upplevde jag hur det var som att Jesus sa till mig, Hans, jag längtar efter att så många i svensk kristenhet ska komma ner från åskådarläktarna och börja spela på plan. De får gärna misslyckas. De får gärna liksom göra fel. Men jag längtar efter att de ska komma ner på plan och spela matchen. De skulle bära så mycket frukt för Guds rike. Och de skulle själva pigga på sig så mycket i sina relationer med mig och i sina liv överhuvudtaget. Men problemet är ofta att på åskådarläktaren har vi har byggt enorma bon av bekvämlighet. Och så tänker vi så här, nu ska jag vara riktigt lycklig. Nu ska det bli kanon. Nu ska jag kosa mig, verkligen. Jag har lagt 90% på mig själv och 10% på sin höjd till någonting annat. Nu ska jag kosa mig. Och sen, plötsligt märker vi att det blev inte så kul. Plötsligt märker vi att nej, men här inne blev det ganska tomt. Det skulle ju vara så. Jag tror David kände lite så när han var uppe på sitt tak. Kanske märker vi nu att David inte är så konstig och annorlunda jämfört med oss. Fast han levde för 3000 år sedan. Och nu ska vi se nästa vers. Då står det i vers 2. En kväll skedde det att David stod upp från sängen och gick en tur på taket till kungens hus. Från taket såg han en kvinna som badet. Och kvinnan var mycket vacker att se på. Okej. David går där på taket. Han är lite sysslolös. Han har byggt ett bo av sin egen bekvämlighet. Han är inte längre med och strider med folket. Han tänker, nu ska jag vara riktigt lycklig. Han börjar känna tomheten och rastlösheten. Det börjar liksom krypa i honom. Vad ska jag göra med all min tid? All min bekvämlighet? Allt det här jag skulle kosa mig? Det är inte så... Ja, jag vet inte, men det var mycket bättre när jag var ute och fightades. Liksom. Ja, och så tittar han, vad har vi där? Mm-hmm. Och ni vet vad det leder till? Kan ni er Bibel? David låter hämta upp den kvinnan som han inte är gift med. Han begår äktenskapsbrott med henne. Han låter döda hennes man. Jag vet inte vad du säger, men jag säger det kvalificeras som en synd, eller hur? Ganska stor synd skulle vi hålla med om. Och då säger du så här till mig. Ja, men Hans, du måste förstå att jag går inte på taket. Jag har inget tak. Så det är liksom, det. Nej, precis. Men jag ska berätta lite vidare om svensk kristenhet då. I svensk kristenhet så har det här blivit väldigt på ropet. Don't get me wrong. Jag älskar min mobiltelefon. Kan klappa den. Fin så. Fin mobiltelefon. Eller? Och jag tycker om mina dataskärmar. Och jag tycker om, jag har en stor platt-tv hemma. Oj, oj, oj. Och när Frölunda spelar, då sitter jag klistrad framför den. Om jag är hemma, jag lovar dig. Så jag är inte här för att liksom säga att det här är något fel i sig, men jag vet, det här är ett sjusärdeles tak. Din dataskärm, det är ett sjusärdeles tak. Vi går och tittar på våra tak. När vi kommer in i en slags stiltje och så tittar vi från våra tak. så kan det lätt hända att vi börjar titta på saker och ting som vi vet egentligen att det här är synd. Synd kallas det för. Och det kan vara på olika sätt. Det kan vara något som är fel i sig. Det kan också vara proportionerna. Jag pratade om det redan igår. Att liksom vi klistrade vid den här många timmar per dag. Vi liksom bara lever i den. Men det är bara ett exempel på vad som händer på taket. Det finns andra saker. När vi går där på taket, när vi blir allmänt sysslolösa, när vi är på åskådarläktaren, då börjar vi bli ofokuserade, va? Och när vi börjar bli ofokuserade, då börjar vi då börjar vi prata lite hit och dit. Och det är inte fel, prata får vi, det är ju härligt. Men ni vet, vi börjar kanske prata mer och mer negativt. Ungefär som apostlarna, ni vet, de som satt i båten. Kommer ni ihåg att de var ute och åker båt, apostlarna? Ni säger båt på norska, eller hur? Ja, båt. Och så var de ute där i stormen. Det var ju alla 12 där. Och så kom Jesus där. Och så stod Jesus ute på vattnet och bara, wow, Jesus kommer till oss. Och Petrus fick ju en längtan från den heliga ande. Han ville inte vara kvar på taket. Utan Petrus, han ville liksom lära sig någonting nytt. Så han säger till Jesus, kom. Och så gick han. Och så föll han Petrus. Typiskt Petrus som föll mitt i allting, misslyckades. Jag menar, oj oj oj, patetiskt. Och så har jag hört så många predikningar om Petrus och typiskt Petrus, han alltid faller och ni vet allt vad det är. Och visst, han föll, absolut. Men min vän, frågan till dig som jag vill ställa just nu är, vad gjorde de andra 11 apostlarna? De gjorde det vi är mästare på att göra, de satt kvar i båten. Eller hur? Jag kan se framför mig hur de tittar på Petrus. Sjunkar inte snart? Ja, det sjunker. Nej, jag skojar. Så sa de säkert inte. Det var det säkert inte. Nej, men det är lätt hänt att vi sitter kvar i båten. Vi tittar på någon annan som vinglar runt på och det gör vi även här. Liksom. Vi läser ju mycket kristna saker ibland också. Så här, vi läser våra kristna aviser och det är inget fel. Jag gillar kristna tidningar. Liksom. Men vi tittar, just det, men där han sjunker. Och så, där sjönk han. Där sjönk han. Hur går det där då? Liksom, och så vidare, va? Det är inget fel med allt det här. Jag bara säger att jag tror någonstans att Jesus Kristus, han bara älskar dig. Han vill förlåta dig och mig för all vår synd. Och jag tror att han vill kalla oss idag att någonstans ställa frågan till Jesus. Överlämna våra liv till honom igen. Om det är första gången eller 513 gången spelar roll. Men att du överlämnar ditt liv till Jesus och säger, Herre, visa mig din väg och gör mig villig att gå den. Gud lämnade ju inte David där han var. Gud, han är så barmhärtig. Så Gud, han sände en profet. Profeten Natan. Och ni vet Natan, vet ni vad det betyder på hebreiska? Här finns en möjlighet att hämta hem 17 poäng. Natan betyder gåva. Så Gud sänder en gåva till David. Och vi tänker ju ibland att gåvor, det ska alltid liksom vara mysiga saker. Ni vet, en teddybjörn eller någonting. Men den heliga ande är en gåva till oss. Han kommer framförallt med härligheten, med barmhärtigheten, med helandet, med nåden. Ni vet, andens frukt i kärlek, glädje, frid, halleluja. Men ni vet, en sak som den heliga ande också gör, som är hans jobb, det är att uppenbara om synd. Så det som profeten gör här nu, ledd av anden, är att profeten har en lång utläggning. Och sen, med risk för eget liv, pekar han på kung David med ett darrande pekfinger och så säger han, Ata Ha'ish, du är den mannen. Och ni vet, Jesus, det var något profetiskt tror jag, det du gjorde här när du började mötet. För du citerade ju Johannes 4, kvinnan vid Sykars brunn. Och där märker vi ju att Jesus, han gör precis som profeten Natan i Johannes kapitel 4. För Jesus har ett underbart samtal med kvinnan vid Sykars brunn. Och ni vet, anden flödar. Och hon är livrädd i början. För hon är förkastad av hela byn. Hon kommer ensam för att hämta vatten för att ingen annan vill umgås med henne. Men så möter hon Jesus. Och Jesus bara strålar Guds egen kärlek och renhet. Och ni vet, Jesus var så attraktiv. Så till slut så bara öppnar hon och säger till Jesus: ge mig av det levande vattnet. Och då kommer ju en av de mest dramatiska vändningar av ett samtal jag känner till i hela Bibeln. För vad säger Jesus då? Nu har de nyss pratat om underbart levande vatten. Men hur fortsätter Jesus? Jo, han säger i vers 16. Verkar helt bizarrt. Jesus säger till henne: gå och rop på mannen din och kom tillbaka hit. Här pratar de om levande vatten och hon har dörrarna öppna och allting är fantastiskt. Och så undrar Jesus var hennes kar är någonstans. Vad har det med saken att göra? Men det vi vet är ju att Jesus har precis satt fingret på den ömma punkten. Och hennes svar, vad är det? Jo, kvinnan svarte och sa: jag har ingen man. Hon säger: jag har ingen man. Och det var sant. Det var det vi, jag vet inte vad ni säger i Norge, men i Sverige säger vi en vit lögn. Säger ni så på norska också? Ja, en slags halvlögn typ. Jag har ingen man. Och då säger Jesus med mycket stor kärlek: Jesus sa till henne: du gjorde rätt i att säga jag har ingen man. För du har haft 5 män och den du har nå är icke din man. Där talte du sant. Han bara säger det. Med kärlek. Natan talar till David med kärlek. En bild för det här. Från mitt förvirrade liv. Jag är uppvuxen i en villa. Och där hade jag ett eget rum. Kan ni tänka er. Och jag var inte jättebra på att städa. Säger ni städa? Rydda. Jag var inte duktig på att rydda. Så det låg saker på golvet. Och ibland så kom tant Märta på besök. Då sprang min mamma in till mig och så sa hon: nu kommer tant Märta, du måste rydda. Då hade jag en, jag gjorde alltid på samma sätt. Jag öppnade, säger ni garderob? Skap. Jag öppnade mitt skap. Jag hade ett stort skap, högt, det var en gammal villa, högt skap som var liksom inbyggt i väggen och så var det djupt in. Och jag öppnade mitt skap, öppnade dörren och så slängde jag in allting som var på golvet. Ibland tog jag ut saker och ting, men inte så ofta. Så det innebar att nivån i skapet, det ökade år för år. Till slut var det så här mycket upp i skapet och flera meter in. Ja, och sen flyttade jag hemifrån. Och sen efter ett par år så sa min mamma till mig så här: du Hans, skulle du kunna komma hit och bara tömma ditt skap? Jag behöver det till annat. Jaha, inte utan viss ångest för jag tvungen att tacka ja. Liksom. Ja, visst. Men så tänkte jag, nu ska jag ta det här positivt. Och så kom jag dit. Och ni vet, det var intressant. Det var ju som en resa genom mitt liv. Många olika hår och saker. Och ni vet, det var som våra hjärtan, alltså vårt innersta. Det fanns mycket som var fint. Det fanns mycket som var jättefint och skrynkligt och kanske lite tillknycklat. Men som var fint som kom. Wow, den var där och den var där. Och sen, mitt i mitt skap, djupt ner, så hittade jag en plastpåse. Och när jag tog upp den plastpåsen, den var ihopknuten. Då fick jag en väldigt, det kändes inte bra när jag såg den. Mina vänner, det var en 5 år gammal gympakasse. Från gymnastiken, är ni med? Jag hade kommit från gymnastiken. Jag hade liksom allt var svettigt, handduk, ni vet, strumpor med mera, med mera. Jag hade stoppat det i min gympakasse, jag hade knutit ihop den, jag hade lagt den på golvet i mitt rum. Och så kom då min mamma in och sa: nu kommer tant Märta. Och då så tog jag plastpåsen och slängde in den i skapet. Där hade den varit i 5 år. Det var väldigt speciellt när jag öppnade den nu så här. När jag öppnade så här, puff, det kom upp lite så här grön rök. Och sen tog man upp handduken. Det var stora hål i handduken. Det Jesus gör med kvinnan i Sykars brunn och det Nathan gjorde med David, det var att han visade honom eller henne gympakassen inne i skapet. Gympakassen inne i hjärtat. Och det gjorde Gud för att han älskade både David och kvinnan vid Sykars brunn så mycket. Han gjorde det med kärlek. Och det som är underbart med David. Vi har redan pratat om att David var fylld av den heliga ande. Vi har redan pratat om propellen framåt. Och vi har pratat om hur David slog ut Goliat. Och hur David gick framåt när allt verkar omöjligt. Och Gud visade honom vägen framåt. Jag bara säger halleluja för det. Jag tror Gud vill förlösa mycket mer av trons ande i Trondheim. Och jag tror det helt kommer rita om kartan för vad som är möjligt och inte möjligt i den här byn. Det tror jag. Du har ändå varit här sedan 2006 och bett. Det har aldrig känts så bra att be i Trondheim som nu. Jag känner skillnad på 10 månader bara. Det är någonting som håller på att ske. Jag tror det. I vilket fall som helst. David. Han lät den helige ande också uppenbara om synd. Så när den heliga ande genom Nathan nu pekade på hans synd, så valde David att ödmjuka sig och han gick till Herren. Vet du vad som problemet är med ofta med oss, inklusive mig? Det är att när vi har begått en synd, vare sig vi har begått liksom en synd som David, liksom kabrak, jättesynd. Eller om det är så att vår synd är mycket mer successiv. Liksom, din synd kanske inte handlar om det här att du begick en fruktansvärd sak. Du kanske inte har begått äktenskapsbrott. Du kanske inte har låtit mörda någon. Men det kan vara så att din synd istället är att du liksom under flera års tid mer och mer har vänt ryggen till Gud. Mindre och mindre bibel, mindre och mindre bön, mindre och mindre engagemang i Guds hus. Mer och mer bara tänka på sig själv och sitt. Ni vet, vi kan falla både så här kabrak som David gjorde, liksom fruktansvärt, jättesynd. Men vi kan också falla långsamt, successivt. Att vi mer och mer vänder ryggen till Gud. Och mina vänner, om vi vänder ryggen till Gud, då blir annat Gud. Då blir vår inkomst Gud, eller vårt arbete Gud, vår karriär Gud, nöjen blir Gud, lust blir Gud. Sånt som Gud är som gåvor blir avgudar. Det är det som händer om vi vänder ryggen till Gud. Men det underbara med David nu, det är att han låter den helige ande plocka fram den här plastkassen i hans hjärta. Han går inte ifrån Gud. Han går till Gud. Och det är då han skriver Psaltaren 51. Salmen är 51. Jag ska inte läsa hela den. Jag ska bara ta ett par verser här. Vi ska bjuda in till förbön väldigt snart här. Är du vaken? Alla var vakna, tror jag. Det blir fika snart. Jag lovar ditt evangelium. Salmen är 51. Vi ska titta på vad det står här. I psalm 51 så bland annat så ber David gripande till Gud. Och det han bland annat ber, det är att han ber så här. Vers 13 tycker jag är gripande. Vers 13 så ber David, och kanske kan det vara en bön för dig, vad vet jag. Kast mig icke bort från ditt ansikte och ta icke din helige ond från mig. Han har inget eget att komma med, men hans djupaste bön till Gud är: ta inte din helige ande ifrån mig. Och jag citerade ju i början av den här gudstjänsten, eller min predikan, att Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sina kallelser. Det gäller inte bara Trondheim, det gäller dig och ditt liv. Det han har talat ut över ditt liv, det han har sagt in i ditt liv, det han har kallat dig till, han tar inte tillbaka det. För att han älskar dig. Och så kommer nästa vers, vers 12. Där ber David: skap ett rent hjärte i mig, Gud, och förny en stödig ond i mitt inre. Och där han säger skapa, skap ett rent hjärta. Vet ni vad man använder för ord? På hebreiska använder han ordet bara. Och bara på hebreiska, det finns olika ord för att skapa. Ett ord är yatsar och det betyder skapa av ett givet material. Alltså du har lera och så gör du en lerkruka. Det är så vi människor kan skapa. Men på hebreiska bara betyder, lyssna, skapa ur ingenting. Det är bara Gud som kan skapa ur ingenting. Så David står inför Gud. Och han säger lite längre in i Psaltaren 51. Nishperelev, han säger, jag har ett förkrossat hjärta. Alltså hans hjärta, ni vet, skåpet är helt öppet. Gympakassen är där och dinglar. Han står inför Gud och så säger han bara, jag har inget eget att komma med. Förlåt mig min synd och skapa i mig Gud ett rent hjärta. Är det din bön idag? Det är min bön. Det är inte så ofta jag gör bort mig rejält inför Gud, men någon gång per dag i alla fall. Jag menar allvar. Inte kanske som David gjorde på det sättet, men att jag i stort och smått märker hur jag vänder ryggen till Gud. Jag bekänner min synd minst en gång per dag för att jag desperat behöver Jesu förlåtelse. För jag har den gamla människan, inte bara den nya. Ni vet den gamla människan, den negativa sidan av vårt jag. Bo Hjertsson sa ju en gång, som jag sa igår, det heter att den gamla Adam drunknade i dopet, men det är aset han kan simma. Eller hur? Så i vilket fall som helst, kanske det här är en bön som du också ber. Och jag tänker på kvinnan vid Sykars brunn. Jag beundrar henne. För du vet, hon står där helt skakad. Jesus, hon vet ju inte vem han är. Hon bara förstår att det här är från Gud. Det är någonting här som är från Gud. Och så säger Jesus till henne att hon har haft fem män. Och den man hon har nu är inte hennes man. Alltså hela hennes liv är ju trasigt. Han har talat om för henne vad som är i hennes skåp. Han har tittat genom skåpstörren och sagt, där inne finns det en gympakasse. Är ni med? Han har sagt det med kärlek. Men han har sagt det. Vet ni vad hon säger? Kvinnan står med tårar och så bara tittar hon på Jesus och så säger hon så här, jag märker att du är en profet. Hon är modig. Och det här leder till ett samtal som fortsätter. För att hon inte springer bort från Jesus. Hon låter Jesus gå på djupet. Och vad leder det till? Jo, det leder till att plötsligt står hon där. Som en av mycket få i evangelierna innan Jesus lider och dör på korset. Så pekar hon på Jesus och säger, är du han? Är du han? Och Jesus svarar genom att säga till henne, jag är. Alltså han svarar med att uppenbara för henne inte bara att han är Messias utan att han också är Gud. Och då står det om kvinnan att hon lämnar krukan kvar. Det står hon springer tillbaka till byn. Alla människor hon var rädda för innan och människofruktan kanske fler brottas med. Hon springer tillbaka in i byn. Hon säger, jag har mött en man där ute. Han har sagt allt om mig. Kan det vara så att han är frälsare? Ni måste komma ut och möta honom. Den sortens frimodighet förlöses hos den som låter den helige ande öppna på skåpet så att Jesus får komma med förlåtelsen i djupet av ditt liv. Jesus får komma med ny kraft i djupet av ditt liv. Han får tända elden i djupet av ditt liv. Min vän, jag vill tala om en sak för dig. Egentligen var det vansinnigt att jag tackade ja till Trondheim. Mitt schema var en bomb. Men jag kände att Trondheim är så speciellt för mig. Så jag ville komma hit. Och kanske kommer jag hit bara för att säga en enda sak. Kanske det som kommer nu. Det kanske är därför jag är här. Vad vet jag. Du kan inte påverka det som har hänt fram till nu. Det ligger bakom. Tacka Gud för det goda. Och det andra får du be om förlåtelse för. Halleluja, eller hur? Det du kan påverka från och med nu, det är hur ska ditt liv bli från och med idag? Jag känner en av Nordens mest kända andliga ledare. Jag ska inte säga hans namn, så roligt ska vi inte ha. Men Nordens mest kända andliga ledare, mycket nära vän till mig. Och han brukar säga så här till mig: Hans, vet du vad jag vill ha på min gravsten? Säger ni gravsten här? Nej, säger jag. Vad vill du ha på din gravsten? Jo, jag vill att de skriver på mig. Han är ganska bestämd sådär, men en härlig gudsman. Jag vill att de skriver på min gravsten. Jag har i alla fall försökt. Är du med? Jag tror det är det Jesus vill säga till dig nu. Alltså, mycket bättre att du går på vattnet och sjunker ett antal gånger. Vi tror att vår synd är största problemet. Vad heter det? Söppelman. Jesus är vår söppelman. Han vill ta din synd varenda dag. Det är klart han vill att du ska synda mindre efterhand. Det kan han korrigera. Men det han framförallt är intresserad av är att du ska lämna båten och börja gå på vattnet igen. För det är då det händer. Visst, då behöver du kanske ännu mer förlåtelse. Vad vet jag, för då misslyckas man kanske ännu mer. Men då börjar det hända saker i ditt liv på den goda sidan också. Då börjar den här, ni vet, rykande veken börjar tändas upp igen och bli en eld. Och det tror jag ligger på Jesu hjärta för dig idag. Och vi ska nu inbjuda dig inom någon minut här att bli smord med olja. Och det är välplanerat. Jag fick det till mig en minut innan jag gick upp till predikan, eller några minuter innan. Så det är inte så välplanerat, men jag bara kände att vi ska göra det. Och då vill jag ge dig ett bibelord när vi ska smörja med olja. Och det står så här. Jesaja 61:3 ska vi ha med oss till det. Och låsningsteamet kan gärna komma upp. Visst har vi ett underbart låsningsteam? De kan väl få en applås, eller hur? Nåväl. Så här. Det här är ett ord jag fick precis när vi ska smörja med olja nu. Vi hade inte tänkt innan, men det bara kom till mig att vi ska smörja med olja här. Det står det i vers 3 så här. Det sörgande i Sion ska få hådepynt istället för aske. Glädjens olje istället för sorg. Lovprisningens drakt istället för motlöshetsond. Amen till det. Du kanske kommer hit och har med dig en del aska. Aska är det som är död i vårt liv. Aska kan vara det som har varit jobbiga saker som har hänt i ditt liv. Jobbiga saker som har hänt i andras liv. Saker som har varit död. Saker som kanske har skapat modlöshet. Här står det nu att i ljuset av Jesu uppståndelse, får vi tro, så kan du få Guds eget diadem istället för aska. Och så fortsätter den helige ande. Jag tycker det är så underbart här. Det står: den helige ande är glädjens olja. Och ni vet, det är inte vår glädje. Det är inte så här: nu är jag glad. Utan det handlar om hur Gud själv kommer med den glädje som finns i himlen. Och som har helt outtömliga resurser. Det är den glädje som övervann döden. Det är den glädjen som Herren vill komma med, tror jag, till oss idag. Istället för sorg. Och så vers 3. Lovprisningens drakt istället för motlöshetsond. Har ni funderat någon gång på vad det här med motlöshetsond är för någonting? Jag vet inte om du är som jag, nyfiken. Men jag är väldigt nyfiken. Så att jag var tvungen att gå till hebreiskan. Och det är intressant, vet ni, för att hebreiskan går ju ofta från en fysisk realitet till en andlig sanning. Och när det gäller modlöshetsond så är det ett fysiskt tillstånd. Man hittar just det ordet när det gäller Isak. Ni vet Isak? Men det handlar då inte om hans ande, utan det är hans kropp. Och då var det som Isak att hans ögon, det står att när han blev gammal så fick han dålig syn. Och det står på hebreiska då att det kom en hinna över ögonen. Och det innebar liksom att när du tittade på Isak så tittade han inte tillbaka. För att han hade en hinna för ögonen. Är du med? Nu säger Jesaja, när den helige ande kommer till honom, att när vi vänder ryggen till Gud, när vi går upp på åskådarläktaren, När vi satsar allt på vår egen bekvämlighet och någonstans stänger ner relationen hitåt mer och mer, då kommer det som en hinna över vår ande. Och det gör att fast Jesus tittar på dig, för det är ju han ständigt, han tittar på dig 24/7. Tror du det? Fast han tittar på dig med Guds egen kärlek, så ser du inte den blicken. Du svarar inte. För det har kommit liksom en hinna över din ande. Men då säger Jesaja här att om vi vänder oss till Herren, om vi tar emot Jesu förlåtelse, om vi tar emot nåden att Jesus dog för oss på korset, om vi tar emot den heliga ande, så kommer lovprisningens dräkt istället för den här hinnan. Och då tänkte jag att det vi skulle göra här är att vi skulle smörja med glädjens olja. Du behöver inte säga något när du kommer fram. Det är väldigt enkelt. Utan du bara kommer fram. Vi smörjer dig. Lägger en hand på dig. Och vi bara ber om den helige ande i ditt liv. Starkare än någonsin. Den här kallelsen att gå ut på vattnet från Gud. Och det här är ingenting jag inte gör själv. Själv ber smord med olja en gång i veckan. Så ofta behöver jag få min hinna avtvättad. För jag är så duktig på att vända ryggen till Gud. Och då har jag en förebedjare som ber för mig cirka 20-25 minuter. Jag raglar inte skrivbordet, jag sätter mig så här. Och den här personen som bett för mig en gång i veckan sedan 1999, hon smörjer mig med olja. Och så lägger hon handen på mig och så ber hon för mig i 20-25 minuter. Utan det hade jag varit utbränd för länge, länge sedan. Så det här är någonting jag själv lever i. Så vi ska få komma fram. Jag bara tänkte att vi skulle få börja med en syndabekännelse. Så jag får leda oss i det. Och sen ska vi få komma fram. Herre, vi kommer inför dig just nu. Och vi bara låta dig öppna vårt skåp. Och Herre, vi vill ge all vår synd till dig. Du är vår suppelman. Du är den enda som vill ha vår synd. Vi har olika saker att be om förlåtelse för. En del av oss har vänt ryggen till dig mer och mer. Andra av oss kanske har begått någon synd från taket, att vi såg någonting på internet vi inte hade behövt se. Andra av oss har kanske pratat negativt. Det finns många olika saker. Nu får du en stund, bara du och Jesus, tyst i ditt hjärta. Nu kommer Jesus in till dig som han kom till kvinnan vid Sykars brunn. Nu pekar han på den där gympakassen i ditt hjärta. Och så får du nu en möjlighet att bara ett par meningar tyst i ditt hjärta sätta ord på det som är din synd och lägga det till Jesus och säga som David: förlåt mig min synd, ta inte din helige ande ifrån mig. Nu får vi bara en liten, liten tyst stund att själva lämna det vi vill lämna till Jesus.